Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nej, men det är väl på tiden att vi säger hej och god morgon här från nyhetsshowen Polensplatsen 5. Kära, kära Polensplatsen. Där GP-huset ligger som vi sänder live ifrån. Fanovik, god morgon.
God morgon.
Vad tänkte du tala om idag?
Du, jag tänkte prata om att man har gripit en terrorist i Tyskland som varit på rymmen i 30 år.
Så där, ja.
Bara en sån sak.
She slipped up. Ja. Blev slarvig.
Du, det var tack vare tv-program.
Va?
Moderna tider.
Moderna tider. Mm. Det var en gammal såpa det också, men det har inget med det här att göra.
Nej.
Du, jag ska snacka om giftgaslarmet på Säpo. 8 pers fick ju åka till sjukhus i fredags, så nu har det kommit uppgifter på vad det kan ha varit för gas som det handlade om där. Eller var det ens en giftig gas? Vi ska reda ut det där lite grann. Sen kommer jag också vid något tillfälle här i programmet, frågan är när, men prata lite om de blåa zonerna i världen där folk sägs bli särskilt gamla då. Nu har det kommit ny forskning som ifrågasätter det.
Va?
Så är det.
Ja.
Vi får en gäst också.
Ja!
Gabriella Pichler.
Det blir kul.
Ja, det ska bli kul. Hon har ju regisserat Oscarsbidrag från Sverige, vunnit guldbaggar, pris på filmfestivalen här i Göteborg och så vidare. Men nu är hon aktuell då med serien Painkiller på SVT som hon skrivit och regisserat. Vi ska snacka med henne om den. Vi har ju sett den båda två.
Vi gillar det.
Den är inspirerad, får man väl säga, av hennes eget liv och handlar om en mamma som lever med fibromyalgi, alltså kronisk värk, och hennes dotter som är konstnär men typ lite får ge upp det för att ta hand om henne. Och grejen är att den är jätterolig.
Den är
en skrattfest om kronisk värk. Tror det eller ej.
Ändå skillat att kunna göra en sån.
Får man säga. Bakvagn?
Ja, PR-kris på Kellogg's.
Kellogg's, det var länge sedan.
Kellogg's. Och också ska vi prata lite om en gammal idol som kommer till Göteborg.
All right, och jag ska prata om en annan gammal idol, nämligen Wayne Gretzky och hockeykort, vilket jag som av en händelse kan koppla då till ett av mina starkare barndomsminnen, som också är en cautionary tale.
Det är den enda hockeyspelaren jag kan.
Ja, vad kul. Då kan du också få nostalgimusa lite.
Ja, verkligen.
Och så kanske något om Stefan Sauk som ska bli AI-röst också. Och världens dyraste bröllop eventuellt.
Oj.
Som inte Stefan Sauk ska på, men däremot Rihanna i Indien.
Ja, det kunde man ju tro.
Det kunde man allt tro. Du, något annat som har hänt sen igår när vi satt här?
Nej.
Nej. Bra. Då går vi vidare. Ja, Fanny, en dödlig gas har uppmätts på Säpos högkvarter.
Typiskt ändå.
Himla typiskt.
Det är man inte så sugen på.
Det är där man vill att...
Inte dödlig gas ska vara.
Nej, det liksom ska ju vara ett fort. Men nyckelord är uppmätts. Vi kan återkomma till det.
Mm.
Det var ju nämligen en stor polisinsats vid Säpos lokaler i Solna då, norr om Stockholm för knappt en vecka sedan. I fredags vittnen sa till oss på GP att de sett över 50 poliser i gasmasker.
Men gud!
Ja, väldigt dramatiskt var det ju. Och det var bara på ena sidan av avspärrningen, sa det här vittnet till oss.
Aha.
Ja, så det var väldigt dramatiskt och 8 personer fördes till sjukhus med andningsbesvär. Och då sa uppgifterna då att det handlade om en gasläcka.
Mm.
Men så himla mycket mer fick vi inte veta i det läget.
Nej, det var lite mystisk stämning där.
Det är ju det vid Säpo-kvarteret. Ja, bara man går in i entrén så bara, vad händer här egentligen?
Det får vi inte veta. Det ska du skita i!
Exakt.
Jag
ser vad du tänker. Sluta tänk på det.
Ja.
Här händer ingenting. Nej, men det var ju lite obehagligt. 8 personer till sjukhus med andningsbesvär och man förstod inte liksom vad det handlade om för gas. Det var en gasläcka. Men igår så kom alltså uppgifter då baserade på handlingar som Svenska Dagbladet tagit del av som visade att det var den dödliga gasen fosgen som uppmätts vid den här insatsen.
Mm-hmm.
Men då ska man alltså vara tydlig då redan så här inledningsvis med att det handlar om sensorer som gett utslag för den här gasen. Att det inte nödvändigtvis måste liksom bekräfta att det funnits fosgen inne i lokalen.
Mm-hmm.
Ja, det är lite snårigt. Ett alternativ är naturligtvis att det bara var fel på givaren, säger säkerhetsexperten Joakim von Braun som TT pratat med. Alltså givaren, typ sensorn.
Det var fel på det som mätte.
Det skulle kunna vara så.
Roligt. Alltså det kan ju bara vara fel bara.
Ja,
okay.
Man kan ju inte utesluta det liksom.
Men, är det något som tyder på det eller?
Alltså jag ska gå igenom lite
igenom,
vad vi
förlåt,
vet då.
Jag ska lyssna.
Ja, nej men det är bra Fanny. Du är liksom på tårna här. Du ställer de rätta frågorna.
Ja, det är mitt jobb.
It's the right question, som en true detective. Men vi försöker ta det en sak i taget här då. Ett då, Expressen hade de här uppgifterna redan på fredagen faktiskt, att det uppmätts fosgen. Men då kunde man inte bekräfta det. Men det menar SVT att de kan nu då med hjälp av de här särskilda handlingarna från olika möten och så. Vi kommer till vad som sades på de här mötena.
Mm.
Två, vad är fosgen?
Ingen aning.
Nej, jag tänker att vi ska passa på att berätta det. Alltså det är en färglös giftig gas, läser jag, som är känd för att den användes under första världskriget som stridsgas. Och den sätter sig då på lungorna. Det är symptom som kommer liksom efter ett par timmar kan det komma. Så man kan leda till andningsbesvär och sådär då. Den kan tydligen också uppstå i samband med svetsning.
Aha.
Mm, det är något man kan lägga på minnet här när vi går vidare.
Ja.
Det kan också finnas i små mängder när man framställer bekämpningsmedel mot ogräs.
Okay.
Ja, det var bara liksom
där,
rapport från Wikipedia och faktarutor i TT-artiklar. Den luktar lite höigt.
Det är
något
i
och
för sig nice.
Ja, fast vissa, alltså höigt, vissa säger också att det luktar typ... Jag kommer inte ihåg vad det var, men typ så... Alltså är unket, ja men typ skit, men också att det var en höiga fåran, men liksom beskrivningarna skiljer sig åt.
Ah, okay.
Jag tror inte det är så gott, men det är också i koncentrerad dosen, luktar mycket så här. Det måste inte lukta så mycket om det inte är så mycket.
Mm.
I alla fall, nu slutar jag så här numrera och stapla upp på det sättet, vi går bara vidare. Det framgår då i dokument från Länsstyrelsen i Stockholm som Svenska Dagbladet tagit del av. För de hade telefonmöten då under fredagen för att bilda sig en samlad lägesbild över vad som hänt.
Mm.
Och i en rapport från det här första mötet då, några timmar efter den här gasmasksinsatsen med stor dramatik på fredagen, det var vid lunchtid typ, så stod det att man uppgett fosgen då, så det är därifrån man får den uppgiften, men att också under mötets gång då framgick att, att det var en avtagande uppmätta värden och att liksom det värdet hade sjunkit ner till noll typ under tiden man hade det här mötet som var liksom framåt 15-tiden ungefär.
Mm.
Så ja, liksom faran över då ganska snabbt ändå. Och för Svenska Dagbladet så förtydligar Länsstyrelsen då att det var sensorer på taket, alltså Säpos tak, som hade gett utslag för det här. Men när räddningstjänsten kom fram och gjorde sina mätningar, jag gör en rörelse med handen så här.
Så
jag vet inte
säkert
hur det går till, men kanske att man gör så.
Mm.
Så framgick det att det är ett citat då från den här rapporten. Inga av dessa eller något av våra instrument, säger räddningstjänsten, indikerade på något farligt ämne. Så räddningstjänsten lyckades inte uppmäta. fosgen, utan det var på taket och de sensorerna som Säpo har där.
Okej, det tyder kanske lite på att det var något fel. Men på kanske, givaren.
På givaren, ja. Det är liksom ett begrepp som Joakim von Braun introducerar som man förväntas bara acceptera.
Ja, och det gör de väl. Vi gör väl det.
Vi förstår ungefär vad han menar.
Ja.
Men precis, det är också bara en lite små så här, mildly interesting uppgift att de har såna gassensorer på taket på Säpo.
Ja.
Det kanske man har på byggnader
kanske
generellt.
Kanske man har på fler byggnader.
Ja, kanske myndighetsbyggnader. Jag vet inte. I alla fall, vart var vi här nu då? Jo, men precis. De mätte inte upp någonting farligt från räddningstjänsten, utan det var på taket, och Säpo då är inte helt oväntat fåordiga kring detta när vi på GP når dem.
Kom in så berättar vi allt.
Precis, här är sensorerna.
Här är koden till dörren.
Här är våra arkiv. Presstalespersonen Karin Lutz säger att det vi från Säkerhetspolisen kan säga är att räddningstjänsten avslutade insatsen efter att de konstaterade att det inte fanns någon gas vare sig inomhus eller utomhus på platsen.
Mm-hmm.
Så de bekräftar ju ändå det då som framgick i den här rapporten, att räddningstjänsten inte mätte upp någonting då.
Mm.
Och den här Joakim von Braun, underrättelseexpert, eftersom man inte får ut någonting av Säpo, vilket kanske är rimligt för det Säpo, så får man ju ringa olika experter,
ja,
då. Och då är en sån som brukar förekomma Joakim von Braun. Och han säger då till TT att han är skeptisk till uppgifterna om att fosgen mätts upp, eller åtminstone till att det ska funnits liksom i eller runt byggnaden. Han säger att det helt enkelt kan ha varit fel på sensorerna då, som sagt. Men det var ju ändå 8 personer som fick åka till sjukhus då.
Ja, precis. För det tyder ju på att det inte var något fel.
Precis. Ja, att något problem.
Fuffens var det.
Eller att det bara ger utslag om man typ får så placebo-effekt.
Just det, ja.
Men det tror jag inte. Jag vill liksom inte så.
Nej.
Mot de här personerna.
Nej.
Jag vet ingenting om det. Men flera av dem var i alla fall poliser. Alla fick åka hem snabbt. SVT skriver att 2 var kvar för observation på lördagen, alltså dagen efter, men fick åka hem sen då. Så det verkar inte vara någon, vad vi vet, som har liksom några men, längre men av detta, eller kvar på sjukhus eller så. Så det är ju ganska knapphändigt med information kring detta. Jag tycker fortfarande det är en del som är oklart. Jag har liksom satt ihop då för att sammanfatta 2 alternativ på vad som har skett.
Mm.
Och jag kan säga det där nu, det är inte nödvändigtvis de enda alternativen, utan bara 2 som jag kom på.
Ja, okay.
Men 1, ingen giftig gas spred sig. Det var bara någon kall med sensorerna, men ändå fick 8 personer åka till sjukhus med andningsbesvär.
Mm.
Den är inte tillfredsställande.
Ja, den känner man att det finns ett hål.
Ja, det är någonting som saknas där. Förklaring 2. Det var fosgen i lokalerna eller runt som spred sig på något sätt i en ganska liten mängd, och vi vet inte varför eller hur den uppstod.
Mm.
Kanske för att det svetsades i närheten, det vet vi inte heller. Ingen har liksom kartlagt svetsfrekvensen, förekomsten i området vad jag har sett då, vid det givna tillfället.
Eller bekämpades insekter.
Ja, men det tror jag är så himla liten. Jag tror det är mindre sannolikt.
Mm. Utifrån... Svetsas gör det ju ändå.
Ja, men precis.
Därute.
Efter min 5 minuters research på gasen fosgen så tror jag vi lutar åt svetsning i alla fall. Och jag vet inte heller inte hur långt den här gasen kan färdas liksom. Från en byggarbetsplats till ett tak.
Men den avtog ju snabbt.
Ja, men precis. Det kan ju ha varit det att den har tagits upp av sensorerna på taket och sen då mattats av, eftersom när räddningstjänsten kom fram så mätte de inte upp någonting.
Mm.
För det kanske är liksom det mer troliga scenariot.
Det känns mer troligt, utan att veta.
Ja, men det ger ju ingen förklaring i hur det kom dit då. Det är bara en gissning om att det svetsats någonstans.
Men det är ingen som är misstänkt för något här.
Nej, det verkar ganska osannolikt, har jag skrivit då, in conclusion, i min lilla liksom, analys. Teori kring detta, att det verkar ganska osannolikt att någon illvillig person eller typ främmande makt så airdroppat in fosgen över Säpos tak.
Det var ju ändå det man tänkte när man såg rubrikerna.
Ja, man går ju snabbt.
Innan man läser Wikipedia så ja.
Precis, till dramatiken liksom, och ser framför sig någon sorts Hamilton-film. Men liksom, det är min bedömning att det är så här det kan gå till.
Jag känner att jag delar den. Kan.
Ja, bra. Då är vi 2 i alla fall då, som inte har så mycket på fötterna. Men ändå.
Som sitter och gissar om en nyhet som...
Det finns kanske fler modeller att sätta upp för vad som har hänt. Hör av er, Nyhetsshowen heter vi på Instagram. Men detta är vad jag har kunnat komma fram till efter att ha läst på här under morgonen.
Bra jobbat.
Du, igår så pratade ju du om den här nya rapporten som sammanställs. Ja, först var det väl i England och sen hade Danmark gjort samma sak.
Ja, precis. Om ord för att vara full.
Just det.
Olika synonymer på... Ja, det var lite olika där. Det var ju 500 ord för att vara full i England.
Ja.
Och vad var det?
900 i Danmark.
Ja, mycket fler i Danmark. Ja. Och sen i Sverige var det 100.
Ja, men här hade man inte gjort samma forskningsrapport då,
utan nej, det var väl typ en person som hade bara försökt
slagit i liksom registren typ lite grann.
Ja, och då var det ju många på ord. Alltså på kamelen till exempel.
Kamelen, kanelen, lyset.
Exakt.
Ja. Och men, vi liksom slängde ju ut på Instagram då till våra lyssnare vad man sa för att vara full, för att liksom bygga på den här banken. Den vi tyckte var lite torftig i SVTs artikel.
Alltså, jag känner att vi behöver skicka in det här till den här språkforskaren.
Ja, men kanske.
Vi fick så många helt random bra svar.
Ja, vi vill ändå redovisa några av dem då. Vi kan väl lägga upp några på Insta sen också, men bara så att folk som skickar in känner att vi ser er och vi uppskattar er.
Vi uppskattar ert innehåll.
Det var ju ändå några som då skickade in det här på Pickalurven som du ville förbjuda.
Ja, men jag tycker bara inte det låter så kul.
Nej.
Det låter liksom, jag vet inte, kanske lite perverst.
Ja, kanske.
Det kanske får stå för mig.
Det låter nästan som man är lite... Att man inte vill... Att man vill... Det är nästan något som är lite prytt.
Ja, men det är det. Jag menar typ att en gammal tant som har festat runt på någon sån tesalong kanske skulle kunna säga det.
Exakt, men då säger man väl lite ironiskt då. Men då är motsatsen kanske att man var askalas, som en del skickat in som ett ord då.
Är det fler än en som har gjort det? Ja, det
ja, två i alla fall. Har du någon annan favorit?
Jag gillade den här, Dronk.
Ja, jag var lite, Dronk.
Det var ju en konkurrent till din, Beroost, som jag absolut inte gillar.
Nej, det är en som har skickat in den också, och det är jag.
Jag vet, men det är verkligen bara du, Kalle.
Ja.
Nu bad jag i och för sig folk att inte skicka in just den.
Nej, men det finns ju ganska många som man känner igen då också, så här, i gasen, len om tassarna känner jag inte igen.
Det var lite gulligt.
Pissnytad, gillade jag.
Jag gillade radiostyrd.
Ja.
För att jag kan ändå förstå.
Ja, men den
målar en tydlig bild.
Den har jag ändå hört, så här, karate, typ som så här karatefylla.
Mm.
Jag gillade också, den var ju lite på mitt Bruce-tema, folk kan säga att man var packed, alltså packad, ja. Men packed. Jävlar vad packed jag var i fredags. Den gillar jag.
Slirig är också ganska bra.
Slirig, smakad har vi också. Dyngrak, tankad, ja, det är inte så konstigt. Rund under fötterna har vi nämnt. Ja, det är några av dem. Dragen klassiskt. I tvåstadsområdet, vilket är det nu igen? Är det Trollhättan? Jag trodde det var trestadsområdet. Okej. Okay. Okej, så Uddevalla inte med då. Så i
Vänersborg, Trollhättan.
Där säger man att man är knack. Känner du igen dig, Isabella?
Oj, hon bara tar händerna framför ansiktet nu.
Ja.
Tänker på honom var knackt en gång.
Precis. Ja, men det är ju några av dem vi har.
Jag känner att vi får bara börja testa de här olika. Se vad som passar oss.
I Räva, eller gött med, säger man i Värmland inne också. Man var gött med i lördags, du.
Ja, det är bra.
Ja, vi skickar dem till Språkrådet eller något.
Ja,
tack ska ni ha allihopa. Här kommer en tjej som kanske blir knack i helgen. Säger man så? Did I use it correctly?
Ja, men kanske. Alltså, det är inte någonting som jag slänger mig med. Men jag tycker att det beskriver fester i Trollhättan väldigt bra.
Ja,
att
vara knack. Ja.
Nästa av er där, va?
Mm. Ja, varför inte?
Ut och bli knack. Jag bottnar ju inte i det alls. Det känns fel när jag säger det.
Jag får reka lite.
Ja, du får kolla runt. Mm. Nu slår vi om i ton, för nu är det dags för nyheter.
Ja, nu tar vi.
Vart börjar vi?
Vi börjar i Örebro den här gången.
Varsågod, Isabella.
Tre personer är svårt skadade efter en allvarlig tågolycka i Örebro då. Olyckan inträffade strax innan klockan 11 igår kväll. De tre personerna befann sig i närheten av Södra stationen, något form av gods- eller servicetåg passerade. Tågtrafiken har stängts av helt under natten och loket har tagits i beslag, men föraren till tåget ska inte vara misstänkt för något brott, det uppger polisen. Oceana har klarat sig bättre än vad man tidigare trott, det konstaterar nu Liseberg efter att ha tagit del av den tekniska undersökningen. Det stora bassängområdet på marknivå, alltså golvytorna och bassängerna, har klarat sig relativt bra, och även källaren där mycket teknik kopplat till bassängerna finns är också i hög grad oskadd. Även de byggnader mot Mundalsvägen som räddningstjänsten arbetar hårt med för att rädda klarade sig bättre än vad man tidigare trott. Den tidigare kulturministern Amanda Lind kandiderar till posten som språkrör för Miljöpartiet. Detta skriver Expressen. Lind säger att hon fått samtal från många som vill att hon ska kandidera. Ett förtroende som hon tycker är väldigt fint. Men hon säger också till tidningen att det kommer finnas många andra bra kandidater. Och nu är Amanda Lind den tredje miljöpartisten som gjort sin kandidatur känd. De andra två är partiets ekonomisk-politiska talesperson Janine Alm Eriksson och Annika Hirvonen, första vice gruppledare i riksdagen. Och partiet kommer välja det nya språkröret den 28 april.
Tack Isabella. Amanda Lind in i matchen. Kändaste namnet hittills ändå.
Ja.
Får man väl ändå säga.
Ja, absolut.
Ingen skugga över Janine Alm Eriksson och Annika Hirvonen. Men de har inte varit ministrar i alla fall.
Nej,
de
har så är det.
Ja, spännande att se.
Många som hört av sig med fina ord till henne.
Okej, då jag kan väl göra. Tycker ni verkligen att jag hade varit så himla bra? Okej då, jag gör väl det. Ja, vi får se hur det går för henne. Om en stund så kommer Gabriella Pichler hit. Hon har ju växt upp delvis i Wien, tror jag. Undrar vad de säger om att vara full där på tyska, om hon kan det. Vi kanske kan kolla med det. Men framförallt ska vi väl prata om Painkiller.
Tycker du det?
Den här nya SVT-serien som hon har gjort.
Ja.
Men innan det så ska vi hinna med den här dramatiska nyheten om RAF-medlemmen som gripits efter en jäkla massa år.
Så blir det. Ja, du Kalle. Tysk polis har alltså gripit en RAF-terrorist som hållit sig gömd i 30 år.
Röda armé-fraktion.
Röda armé-fraktionen.
Ja.
Men det var ju bättre när du sa det.
Ja, om jag nu sa rätt. Men jag tror det. På tyska.
Ingen kommer rätta dig.
Gabriella Pichler kommer in. Jag pratar tyska. Det är lät ingen bra.
Det här rör sig alltså då om 65-åriga Daniela Klette som då bodde med sin sambo i en helt vanlig lägenhet i Kreuzberg i Berlin. Hon hade en liten hund. Hon dansade capoeira. Men allt under falsk identitet.
Kreuzberg också, intressant. Ja. Liksom vänster hipsterområde.
Verkligen, och det är alla sådana tidningsartiklar om det är också mycket så här. Ett helt vanligt hus. Ah. Det var alltså ett helt vanligt hus som bodde i. Ja, hon försökte ju gömma sig.
Man kan tänka sig
att det är väl det man gör.
Ja, att det bor någon liten vänster hipster där som tycker det är ganska så skikt att vet man bor bredvid någon gammal Baader-Meinhof-medlem liksom, och inte inser typ allvaret i det.
Det gör det säkert, men det bor också en gammal tant där som vi ska höra nu. För aha, att Sveriges Radios korrespondent Daniel Alling, han åkte då till huset och först ska vi höra när han berättar om gripandet här.
Hon greps på måndagskvällen i en lägenhet i stadsdelen Kreuzberg här i Berlin. Det avgörande tipset kom från en privatperson och den gripna greps utan att hon gjorde motstånd. Hon ska enligt polisen ha använt sig av ett falskt pass vid gripandet men identifierades med hjälp av fingeravtryck.
Ja, han fick ju den här nyheten och hoppade såklart på bussen. Vem vet? Åkte till det här huset då där Klette bodde, och under tiden han var där så började de utrymma huset då för att de hade hittat en misstänkt sprängmedelfynd.
Oj.
Någonstans i huset.
Mm-hmm.
Och det visade sig sen vara någon slags granat.
Okej.
Okay. Så han pratade med då en chockad äldre kvinna här.
Been erschüttert. Absolut erschüttert.
Den 88-åriga Krista, som länge bodde granne med den nu gripna Daniela Klette, säger att hon är djupt skakad efter allt som hänt och avslöjats. Men jag är nöjd över att polisen gripit henne efter så många år, säger Krista.
Fair enough. Mm. Hon var nöjd. En annan granne säger också typ: jag kunde aldrig tro att den här personen bodde i mitt hus.
Nej.
Det är klart man inte tror det.
Det är en gammal terrororganisation då.
Det är en gammal terrororganisation. Man hittade också skjutvapen och ammunition i det här boendet när de hade då gripit henne.
Ja, hon har liksom suttit på de gamla vapnen, ammunitionen?
Ja, det har hon. Och det är inte så konstigt som det låter, för att hon är fortfarande lite aktiv i det brottsliga, jag vet inte, branschen tänkte jag säga. Jag ska berätta lite mer om det snart. Men hon gick alltså under ett falskt namn, Claudia Ivone. Och hon har alltså varit den enda kvinnan på Europols lista över mest eftersökta brottslingar då, som har varit betecknad som farlig.
Okay.
Hon nu har ju tyska tidningar då försökt kartlägga Claudia Ivone, vem fan är det liksom, och hittat då någon Facebook-profil som hon har gjort 2011, där hon på alla profilbilder har liksom vänt ansiktet bort från kameran.
Okay.
Smart, om det inte är du. Och det hon verkar följa på Facebook är typ olika så capoeira och samba sidor eftersom hon verkar vara ett stort fan av brasiliansk kultur. Bara en liten anekdot.
Som jag valde att säga. Man säkert ha Facebook för att vara med liksom i capoeira gruppen som
jag tror typ att det är liksom. Av praktiska skäl, eftersom hon var då så föreningslivsmänniska. Men vem var hon egentligen då? Jo, hon var så en medlem i den vänsterextrema terrororganisationen Röda arméfraktionen, som också kallas Baader-Meinhof-ligan, och de gjorde sig skyldiga till 33 mord mellan 1970 och 1990-talet. Och de hade då liksom, med lite uppbackning av Östtyskland, flera uppmärksammade terrordåd och mord som riktade in sig på politiker, amerikanska soldater, poliser, och skadade minst 200 personer i de här attackerna. Och den här 65-åringen då misstänks bland annat för att ha varit delaktig i deras sista dåd, som var en sprängning av ett nybyggt fängelse i den tyska delstaten Hessen. Där ska då fem medlemmar ha klättrat över staketet i fängelset, bundit och fört bort vakterna, återvänt och sprängt fängelsebyggnaden.
Ja.
Sen bara, hejdå, nu upplöser vi den här gruppen.
Ja, ha det gött. Det här var vår sista grej.
Exakt. De misstänks också för att har tillverkat en bilbomb som dödade en för detta bankchef och flera attacker mot då amerikansk militär i Tyskland. De låg ju också bakom en ockupation och sprängning av den västtyska ambassaden i Stockholm.
Ja, just det.
1975, då fyra personer dödades.
Sverigebekanta så sett.
Exakt.
Man började väl gripa andra medlemmar där framåt slutet, misstänker jag.
Ja, det har varit Klette då, hon räknas till de så kallade RAF-pensionärerna. Och det är det man kallar de som har lyckats hålla sig undan rättvisan då i flera decennier nu då, 30 år pratar vi om. De upplöstes 1998, RAF, men hennes två medbrottslingar, Ernst Volker Staub och Burkhard Garweg, de har liksom inte hittats. Och under tiden, alltså efter de upplöste RAF, så har de genomfört ett tiotal rån av till exempel värdetransporter och matbutiker.
Oj, de har det alltså.
Ja, bland annat ska den här trion då försökt råna en värdetransport i närheten av Bremen 2016.
Jaha, så
pass. Det är ju alltså ganska nyligen, och de slog då till och sköt mot väktare som men tvingades fly. För väktarna lyckades då låsa in sig och den här transporten med euro till värde av drygt 10 miljoner kronor. Så de failade helt enkelt det rånet. Men syftet med det här är att de behövde pengar för att kunna leva ett liv under radarn, helt enkelt. Kosta pengar att vara på flykt.
Och hålla på med capoeira.
Exakt. Säkert skitdyrt. Säkert riktigt billigt i Kreuzberg.
Riktigt lätta kläder. Kanske något i linne eller så, jag vet inte.
Ja, i och för sig dyrt material. Men trots då att de har varit gömda i 30 år så har man helt enkelt gått ut med nya efterlysningar vid flera tillfällen de senaste åren. Inte minst då för att de begått nya brott. Och den som hade då kunnat lämna ett avgörande tips om var någon av de här tre personerna befunnit sig skulle få en liten belöning på 1,7 miljoner kronor.
1,7 miljoner kronor.
Ändå en summa, och det avgörande tipset då för att hitta just Klette kom då via tyska Efterlyst.
Jaha.
Det står det på Aftonbladet i alla fall. Det är deras tolkning.
Hans Aro, som är programledare för det.
Exakt. De körde ett program där de visade upp olika jättefula fantombilder på hur de skulle då kunna möjligtvis se ut nu 30 år efter. Och fick in 250 tips.
Aha, ja.
Gällande de här tre personerna. Och ett av de tipsen då var ju det som ledde fram till
Kräfte. Det var det. Ja, mm. Det är ändå, alltså, tänk att man kan leva efter lite 30 år och bara liksom gå på capoeira och
bo i Berlin.
Liksom, bo i Berlin i ha Kreuzberg. Ett gött liv. Kreuzberg är väl som värsta hippa trendiga området.
Ja, det är säkert något nytt som gäller nu.
Ja, det är
men det har absolut.
Men det var det för 15 år sedan kanske.
Det var det när jag var ung. Nej, men exakt.
Vad det nu spelar för roll, men ja.
Jo, men lite gör det väl för att man tänker typ att hon var tvungen att bo i typ en bunker. Ja, men hon precis. Har ju verkligen bara levt.
Det är inte så här ett ensligt hus på landet.
Typ. Nej, nej, exakt. Hon har bott mitt bland folk. Typ lite smart på ett sätt. Men, mm. Ja. Nu i alla fall Daniela Behnisch som är inrikesminister i förbundslandet Niedersachsen. Mm. Där Klette begick då ett av de här senare rånen. Mm. Hon har gått ut och sagt att det här är en milstolpe i tysk kriminalhistoria. Och de flög också Klette ner dit. Då, där hon nu sitter häktad i väntan på rättegång. Jakten på de andra två verkar högst aktiv. Ja. Vi får väl se.
Vilken jäkla story ändå.
Vilken jävla grej.
Också typiskt någon sån övervintrad vänster, ja, extrem person att hålla på med capoeira. Du vet, att vara så intresserad av sydamerikansk kultur.
Det, jag vet.
You're
det,
stereotyping yourself.
Verkligen. Det säger också något om hennes ålder.
Det kan du verkligen göra. Nu ska vi släppa in en alldeles strax fin besök i studion, Gabriela Pichler, mästerregissören vill jag säga. Hon har ändå regisserat ett Oscarsbidrag, herregud.
Alltså, wow.
Vunnit en och annan guldbagge. Och nu är hon aktuell då med Painkiller på SVT, en humorserie om kronisk värk som är jätterolig.
Ja, den är verkligen det.
Häng kvar, nu kommer hon snart in i studion, Gabriela Pichler. Ja, men visst är det nyhetsshowen som fortsätter sända ut live från GP-huset sista februari, skottår 29 ju.
Wow!
Ja, men nog om det, vi har ju annat att fokusera på nu. Dagens gäst är här, hon är regissör och aktuell med serien Painkiller på SVT, en humorserie om kronisk verk. Kronisk verk, grovt förenklat då. Men den är väldigt rolig. I övrigt har de vunnit flera guldbaggar, prisats på filmfestivalen här i Göteborg och stått för Sveriges bidrag till Oscarsgalan, för att nämna några grejer. Välkommen hit, Gabriela Pichler, god morgon.
Tack så mycket, tack, god morgon.
Och vi får väl ändå ta i omedelbart här att du ändå berömde min tyska.
Ja, alltså på riktigt. Det är aldrig någon som prickar rätt på mitt namn. Så att,
nej.
Jag vet inte om det här är bra för Kalle att du säger det. Så att du får vara så här snäll mot honom så tydligt. Det är bra att jag är här som kan väga upp.
Ta ner honom igen.
Ja.
Men du pratar tyska?
Ja, min pappa var ju från Österrike då, så vi hade liksom tyska hemma och så mamma är från Balkan, så vi hade liksom ex-Jugoslav, eller vad heter det, numera bosniska också. Så det blev en jävla blandning av allt.
Eller hur?
Och inget är jag riktigt bra på, känns det.
Det brukar bli så.
Har du något favoritord som du säger för att vara full? Vi pratade om det förut. Alltså så här, sammanställningar i Danmark.
Ja,
liksom så här.
Ja, men jag såg det när ni drog igång den listan. Men ett favoritord... gud, nej...
Det kanske låter när man töntigt när man säger
man
det.
Man fick inte säga pickaluren, eller hur?
Ja, men jag tycker det. Fan, ni är emot.
Men jag tycker bara det låter som en gammal människa som säger det.
Ja. Du är ju en gammal människa.
Nej, du är för cool för att säga det.
Du får ta pickaluren.
Ja, jag får ta det. Jag paxar den.
Ja, det är bra. Du, Painkiller. Din serie på SVT som du har skrivit och regisserat.
Mm. Ja, skrivit tillsammans med Johan Lundborg vill jag ändå säga.
Rätt
ska vara rätt. In crime. Mm.
Det är alltså en serie 6 delar som handlar om Diana då, hennes vuxna dotter Andrea. Jag bara så att folk hänger med lite då. Ja. Det kretsar ju kring dem två ganska mycket.
Ja, mamma, vem, dotter.
Precis, vem är Diana? Hur skulle du beskriva henne?
Diana har väl slitit hela livet med att vara städare och kom som gästarbetare från forna Jugoslavien och har väl liksom aldrig känt ett uns av självförverkligande i sin kropp, utan det har varit slit och släp och ända tills kroppen sa stopp och hon fick den här slaskdiagnosen fibromyalgi som många har liksom, som är ganska diffus och väldigt så här låg status inom sjukvården. Man får kämpa jävligt hårt för att få någon hjälp, om man ens får det någon gång. Så, och hon är brutalt ärlig, framförallt mot sin dotter.
Ja, eller hur?
Och vem är hennes dotter då, Andrea?
Ja, men hon är ju konstnär, liksom gjort en klassresa inom familjen kan man säga. Utbildat sig och gör något så flummigt som performancekonst, som är helt obegripligt för hennes mamma. Och är väl i någon slags kris också. Vad fan är det värt det?
Ja, för hon är ändå ganska framgångsrik men liksom tjänar inte så mycket pengar.
Nej,
och sådär, men,
man gör ju inte det direkt.
Hon är med på länk till typ så Tyskland och pratar om konst.
Ja,
och,
ja men liksom. Det är liksom det är en smal konstform ju. Men
det finns någon karaktär där som är, det är han från Varan TV som
ja,
är lite kul
Jonas
att han är med.
Sykfont, ja,
pratar han göteborgska på riktigt?
Han är
eller han bara så bra på
att
härma?
Han är, han har föräldrar, jag tror en förälder eller båda är från Göteborg och han så han har liksom ja, och så vart han många somrar. Jag tror de har något hus.
Ah, okej, okay, för att han är med i det liksom Lunda humorgänget ja, liksom Varan TV. Men så jag har aldrig, det var bara skönt för mig att reda ut om han liksom har bakgrund i Göteborg eller bara är så kanon på härmar.
Ja, nej men han har rötter på något sätt. Ja,
ja men hon frågar
om viktiga frågorna.
Ja, precis. Så han dyker upp ibland i serien och typ så säger att hon har kanske fått något jobb eller någon bokning och frågar så är det betalt? Han bara nej.
Ja, men exakt.
Självklart inte.
Nej.
Ah, ja, en parentes.
Det får man säga.
Men det finns en stor liksom.
Ställer en riktig fråga.
Kör du fan.
Nej, men det finns ju en väldigt rolig humor i kontrasten mellan deras liv som alla kanske förstår nu även om man inte har sett den när vi pratar om det här. Och jag vet att du har liksom grävt där du står en del när du har skrivit det här manuset och din mamma har också haft slitiga jobb på fabrik och städat och så. Och du är en konstnär som gör film som vi alla vet. Har du själv känt dig som en flummare då i kontrast till din mamma genom åren?
Ja, så kan det vara. Nej men gud ja, det är ju märkligt det man gör egentligen. Alltså jag har ju pluggat längre än vad vissa civilingenjörer gör. Alltså det är ju helt sinnessjukt.
Hur många år har du?
8,5 tror jag det är, eller något sånt. Det är liksom filmvetare och sen filmregissör. Och båda är lika, vad ska man säga... Man tjänar ju ändå som en undersköterskelön. Alltså så det är väldigt svårt att förstå varför man jobbar så mycket och pluggat så länge och ändå tjänar sig lite för min mamma. Men jag tror det är ju gräva där man står. Och morsan åkte ju på fibromyalgi och sen har jag varit hennes liksom vad ska man säga, den som har försökt hitta hjälp, försökt ringa alla samtal för att hänga med till läkare. 1000 olika liksom, metoder man provar på, ingenting hjälper. Alltså det är, och sen droppen var lite när vi, jag fick in henne på en smärtkurs. Det utlovades väldigt mycket grejer, alltså så här, smärtläkare och hela balansen. Och så skulle de också gå en kurs i acceptans, men sen tog pengarna slut och de fick inte fler resurser. Och det enda de gick därifrån med var den här kursen i acceptans föreläsningarna. Liksom. Men
alltså
ingen
acceptans, vad betyder det? Att man liksom måste lära sig leva med smärtan bara?
Så är det. Och jag
tror
att tanken...
kursen lägger ner. Att
ja,
acceptera det.
För det är det som blir ironin i. Alltså, och så där var det. Och särskilt några veckor efter när... Det kom en ny enkät, för vi har fyllt i enkäter som man liksom blir helt snurrig. Och då var det, utvärdera gärna det här smärtprogrammet du har gått. Och man bara, det var ju inget smärtprogram.
Men, det blev aldrig färdigt. Ja.
Men jag tror det här med acceptans, alltså det finns ju en vettig, alltså det är en vettig metod säkert i kombination med vård. Alltså, men man kan ju komma dit först när man kanske har... fått en diagnos eller liksom fått den här initiala hjälpen. Mm. Mm.
Men det här skildras ju i serien. Vi ska ju säga, det är liksom ingen kopia ingen av ditt liv det här, men det är ju ändå liksom, finns ju beröringspunkter. Så mycket kan man väl säga. Men det är ju ganska komiskt i serien då. Det är ju ganska tidigt, så utan att spoila dem, men att liksom den här kursen läggs ju ner även i serien. Och då får ju alla de här, det är ju många äldre kvinnor då som tampas med det här. Och då får ju de sitta och trösta den här kursledaren som bryter ihop för att hon tycker det är så tråkigt att den lägger ner. Men de bara, men du är jätteduktig och du är så bra på liksom så. Men har det hänt på riktigt? Eller vad händer i verkligheten?
Nej, men där blev det väl att man fick ett brev hem snarare som sa, det är slut, det blir inget. Mm. Men jag vill ändå, för att jag pratade med vissa av dem i personalen och sådär längs vägen, och det är ju komplext, det är ingen som vill illa. Alltså, de står ju lika handfallna och frustrerade som patienterna, och det är, de vill göra sitt bästa, men de får inte pengar nog. Alltså,
men det är ju liksom ett tema då, och vi har det som du liksom var inne på här med att Andrea då, dottern, hon får ju liksom lite pausa sitt liv ibland för att hjälpa sin mamma då, typ köra runt henne till olika grejer. Och det finns en scen, jag tänkte vi ska lyssna på en bit där Andrea då, dottern, är och liksom förbereder någon typ av konstinstallation där hon hänger olika rep från taket typ upp och ner.
Men man kan se framför sig en marionett, en levande marionett.
Ja, och hennes kompis är jättebegeistrad och bara så här, det här kommer bli så bra. Och så sitter Diana några meter bort då med någon annan liksom arbetargubbe som har så här Johnnys lagerservice där hon försöker få in henne på ett jobb då, för att hon är i ett industriområde där det så här arbetar också då. Och hon säger då bland annat typ, så hon liksom muttrar när hon tittar på sin dotter, bara 8 år på högskola liksom. Du hade gått 8,5 sa du?
Ja.
Men i alla fall.
Grävande journalistik pågår.
Men sen då har det en scen då när de sitter i bilen efteråt. Hon ska åka till någon av de här mötena eller så.
Smärtkursen.
Ja, smärtkursen. Vi kan bara lyssna lite på hur det låter där då.
Han tycker synd om dig. Lyssna. Du får jobb. Det är peng.
Ja, men vet du? Jag hade kunnat fokusera på mitt jobb om inte jag behövde köra runt dig hela tiden,
eller hur? Ursäkta mig. Men de ska berätta om en jättespeciell behandling som är jättebra om den. Men jag förstår att du tänker på din snäre.
Kom nu, jag behöver gå och skita.
Jag bara skrattar så mycket när det säger, jag förstår att du tänker på ditt snöre. Mm. Det kanske säger någonting om liksom diskrepansen, eller hur hon ser på hennes liv. Typ. Ja. Mm.
Men vad säger din egen livslevande mamma om detta porträtt?
Ja, nej men alltså dels är hon är ju ofta väldigt väldigt stolt och orolig för mig liksom. Vad ska folk säga när de ser det här liksom, det rök så mycket och det är svärs. Alltså tänk om folk blir. Men hon har ju lite självdistans också och skrattar och säger, men det är ju som jag.
Hon har ju varit med och spelat i
dina
tidigare.
Ja, hon spelar en av de här smärtdamerna också. I den här smärtgruppen är hon också med. Och sen brukar jag få in henne i lite roller.
Ja. Hon har varit med i film tidigare som du gjort. Liksom.
Jajamän, hon var med både i Ett så var det och i Amatörer. Så att,
hon är ändå van då.
Min ny filmstjärna.
Ja.
Men en ny filmstjärna då är ju Diana, säger jag, men Snezana
Spassanowska,
just det, som spelar Diana då. Hon debuterar väl som skådespelare i det här, liksom vid en sen ålder för att vara skådespelare, om man säger så. Liksom. Hur hittar...
Det är aldrig för sent.
Nej. Man får springa på dig bara så vi kan hitta de här personerna, så här amatörskådespelare.
Hur tvingar in dem i filmens värld.
Hur hittar ni varandra liksom?
Jag jobbar ju inte själv, utan jag har ett fantastiskt team, och en av dem som är då som är casting director är Archana Kanna som jobbar här i Göteborg, och hon letar ju länge och väl efter någon som skulle axla den rollen och fick då ett tips och vips och så stod hon där och blev provfilmad och under lång tid också och sådär, många omgångar och
Vi försökte ju liksom, vi ville ju att hon skulle komma också, men hon jobbar ju.
Ja,
så här, hon alltså, jobbar ju på en lunch.
Hon är ju rusning nu, 7:45, det är nu det är lunch. Alltså,
ja, som bygglunch
liksom. Ägg och bacon och allt ska serveras.
Ja, så är det.
Hon är ju en jäkla personlighet. Jag har ju inte träffat henne, men så som hon framstår i serien. Hur kändes det när du såg henne typ provfilma? Eller när du förstod att så här, det här kan nog vara något?
Nej, men det är... Framförallt handlar det ju mycket om mod. Alltså att våga. Särskilt, ja men... Vad fan, man vet ju inte vad man ger sig in i. Hon har aldrig gjort det här förr och hon ska... Ja, men allt ifrån bli gipsad och invirad i cellofan. Alltså,
ja.
Det är liksom, det är ganska, ja, men det är ganska udda karaktär också att ta sig an för vem som helst, tror jag. Så jag menar, bara att hon vågade, att hon hade lust, och hon har ju ett psyke som också är, ja, men jag ska klara det. Och går det fel eller sådär, så är det bara på det igen, och det är ju fantastiskt. Det önskar man ju att man själv var. Så hon hon har liksom en energi också som är den är så god och så smittande.
Det är ju någon slags så här men hur ska man säga, men liksom så här Balkan morsa konfidens, liksom stark, bara ångar på. Eller förstår vad jag far efter typ.
Ja, men jag tror överlag också att kvinnor som börjar passera de 60 börjar också få någon slags skitsamma attityd till saker och ting. Det är så här, jag har tagit tillräckligt med skit, nu är det nog. Och den är ganska uppfriskande liksom. Det är, ja, så att
men kändes det liksom viktigt att, alltså du vet, att få porträttera, det är inte så ofta man ser den karaktären porträtteras i svensk film, liksom, en kvinna i den åldern.
Ja.
Så, var det liksom en viktig grej för dig?
Ja, men det, alltså man saknar ju de berättelserna. Så att det känns viktigt, och det känns också viktigt att berätta det med humor. Att det inte är, ja, men liksom, bara jag läser så här mamma-dotter-relation, man bara, herregud, vilken ångest. Man tänker på Höstsonaten och Bergman eller liksom så här.
Något allvar.
Almodovar.
Ja, men det kan ju vara så jävla mycket ångest i det. Och att få berätta en sån här historia då med liksom lite brutal humor och ja, men det tror jag behövs lite grann. Ja.
Har Snesana träffat din mamma?
Oh ja. Ja. Ja, gud ja. Och de har ju...
Kom de överens jättebra, eller blev det liksom...
Ja, herregud. Jo, men det tycker jag.
De var ju med i samma smärtgrupp.
Ja, men just
ja, men dessutom, de var ju med dessutom, samma... de har spelat mot varandra. Och de, ja, nej, men de tycker om varandra, och det är ju... Ja, det är ju märkligt på ett sätt att träffa varandra, men det är ju också... Ja.
Men ett annat typ tema i serien lite grann, tänker jag, är liksom... Ja, men så här, gentrifiering och typ Göteborg, det är filmat hela tiden från Hisingssidan, man liksom blickar typ in mot stan, och det tyckte jag var bara uppfriskande, dels att det är Göteborg men också på Hisingen, och typ så här, se Göteborg utifrån. Jag vet inte liksom, hur dina tankar gick runt det.
Nej, men det var en väldigt viktig tråd redan från början, och var väldigt viktigt när vi letade platser till serien, och också att vi hela tiden, ja, men vi ville berätta någon slags hur Göteborg försöker hitta en ny identitet. Och att det är många som kommer i kläm också. Som med gamla Kvillebäcken som nu är liksom hipsterfierat och väldigt trendigt och mysigt, men också har skjutit bort gränserna för vad folk får vara någonstans. Och så vi kretsar mycket kring Herkulesgatan och de trakterna liksom på Hisingen, och sen så var vi på Ringön mycket där. Där jag tror att där hade nog kommunen velat bygga och flådiga bostäder och allt sånt.
Är du emot
för länge sedan.
Det?
Nej, men det är inte det, utan de hade till exempel velat det, men där kan de inte det för att marken är så kontaminerad, så det går inte. Det kommer ta lång tid innan det är, och då får konstnärerna vara där istället och verkstadsgubbarna. Ja. Jag tycker vad det säger.
Ja, vi får den petten. Vi kan ändå inte.
för att det blir billigare hyror och sådär. Men, nej, men det är ju mer att absolut ska en stad utvecklas. Det är när man specifikt riktar in sig på folk som har pengar. Alltså, oftast är det ju det. Man vill att folk ska konsumera. Man vill att folk ska... de man riktar sig emot är ju de resursstarka och inte de resurssvaga. Ja. Och
Diana kanske inte hade köpt en lägenhet i Karlatornet.
Nej, det är ju det. Och jag tror, men hon liksom kanske inte tänker på det, att det är liksom, tänker så här, nytt och fräscht och de bygger, men att man själv aldrig ens har en chans.
Nej.
Är kanske inte något hon tänker på.
Jag tyckte det var, på tal om det här då, liksom den här hipsterifieringen, en väldigt rolig scen som jag skrattade mycket åt, det är ju att Diana har ju en kolonilott där då i serien, och då är det en scen där det dyker upp en sån här hipsterkille som typ så vill byta fröer. Liksom har en lite annan ingång till det med odling. Kan man lyssna lite snabbt på när han dyker upp där, får ett ganska svalt mottagande då, Diana och hennes kompisar där.
Alltså, så himla nice med den här urban farming-satsningen. När fick ni era lotter?
1985.
Shit, otroligt. Får man kika lite? Vad det var för kul i mullen.
Ursäkta?
Alltså, i rabatten.
Lyck! 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 Lyck!
Lyck.
Nice. Vill du ha lite sparris?
Nej, tack.
Ja, jag vet inte. Jag tycker bara han är så perfekt hur han ser ut också. Mm. Den där hipsterkillen.
Ja, nej, men han är fin. Och han vill ju väl. Ja. men det landade inte riktigt.
Nej, precis. Det är verkligen så bruksodling med bara lök. Och han vill så byta fröer. Typ.
Men det är ju också lite så det är i de... Alltså gentrifierade områdena där man börjar döpa om saker. Alltså en kolonilott blir urban farming. Eller liksom det är lite, man ändrar orden och därmed signalerar man också vilka man vill ha där. Mm. Så ja, det är lite, vad ska man säga, den tanken bakom också som lurar. Mm.
Men du, det här var ju din första tv-serie, visst? Har du fått blodad tand eller vill du göra film igen nu? Längtar du tillbaka?
Nej, men det är väl både och. Alltså det är ett lite annat tempo när man jobbar med tv-serier. Alltså rent hur mycket man ska spela in på kortare tid. Som kanske inte alltid... är så kul att jobba så med så snabba puckar. Vissa går säkert igång på det, men jag tror ju mycket på att ha tid.
Mm.
Och att särskilt om man jobbar med första gångs skådespelare så är det viktigt att ha tid och lugn och ro. Men med det sagt, alltså det var ju också väldigt, väldigt roligt och nu har vi inte nämnt Dodona Emeri som spelar dottern då.
Nej.
Men hon... Hon gör ju sin första större roll liksom, och har liksom, vi slet ju henne från scenskolan i, eller teaterhögskolan i Malmö, rätt ut ur utbildningen.
Wow. Wow.
Sen fick hon gå klart.
Jag tar lite paus här. Jag ska göra nästa
Nej, men för att hon var så bra. Och just det här med teamarbete, att man måste ha en sån motspelare också för att själv bli bra. Liksom. Så att det är ett givande och tagande. Liksom.
De har en jävla kemi ändå.
Ja,
trovärdig mor och dotter.
Ja verkligen. Verkligen. Ja.
Men har du något nytt på gång då?
Jag har börjat skriva på en långfilm och tänker att det är det jag ska göra nu några år framöver.
Vill du berätta någonting om det? Eller känns det för tidigt?
Ja, men jag
du vill inte göra Robin Östlund som testar på alla?
De brukar ju ta honom som exempel, men så funkar nog inte jag. Då blir jag bara så här, då flyger tankarna iväg och man har svårt att samla dem igen.
Ja, jag förstår.
Du får vänta några år, helt säkert.
Vad tycker du om att amatörer inte kan vinna guldbaggar då?
Nej, men
man måste fråga dig som är liksom den stora amatörskådisregissören. Liksom.
Nej, men jag var väl där ute och vevade lite grann när den nyheten kom. Nej, men jag tycker väl att så här, vi har större problem att fokusera på. Alltså, hur ska folk i Sverige veta ens att en film går upp på bio och se alla dessa väldigt bra filmer som kommer? Det är ju där man borde liksom lägga allt krut. Alltså att hålla på... med så här lite småsint liksom försöka hindra dem från att, alltså jag tror inte det gynnar svensk film överlag, och det är det som är det viktiga liksom, att, att berätta de här historierna och människorna som kommer fram, och att folk går och ser, och att det är där man ska skärpa sig.
Mm. Ja. SVT Play kan man se Painkiller på. Den ligger kvar där, alla avsnitt är ju uppe. Och regissören bakom serien är ju Gabriella Pichler. Och tusen tack för att du kom hit och gästade
tack
oss idag.
Själva.
Fanny Wijk slänger upp sitt lealösa ben på stolen.
Det är verkligen närmare och närmare handikappad för varje timme som går här.
Ja, men de somnar ju lätt benen på de här höga stolarna.
Ja, så är det.
De där höga stolarna har vi varit igenom.
Ja.
Du, vi byter ämne va?
Mm.
Jag nämnde de här blå zonerna i början av programmet. Känner du till dem lite grann?
Det gör jag faktiskt. Mm. För det är en sån... det känns som att man bara pratat om det alltid, eller?
Ja.
Men att man är så, de blir så gamla där, hur kan det komma sig? Och tänk vad gött de har det där på Sicilien.
Mm.
De men... sitter och spelar schack och dricker vin varje dag. Ändå blir de skitgamla.
Ja, men det är ju ett återkommande föremål för olika liksom, så här långreportage. Kanske här i GP, i DN typ. Det finns en dokumentärserie på Netflix som kom ganska nyligen som heter Lev till 100, de blå zonernas hemligheter. Och då är det någon författare som heter Dan Butner, tror jag. Som utforskar fem unika samhällen där människor lever långa och dynamiska liv. Jag vet inte riktigt vad det senare betyder.
Can't relate. Till något utav det.
Nej, men jag antar att man har ett dynamiskt liv och då lever man längre då kanske. Men i alla fall, det handlar ju då, om man inte har förstått det då, om liksom platser på jorden där folk lever längre, och människan liksom är ju sen gammalt ganska fascinerad av att leva länge.
Ja, det är en besatthet som existerar.
Om någon skulle fråga så här: jag vill det, hade någon sagt då.
Ja, hade kanske sagt nej tack. Det verkar vidrigt.
De lever inte för evigt då i de här områdena, men längre. Och då brukar man snacka om Sardinien då, som du var inne på. Ikaria i Grekland, det är någon sån. Nicoya, Costa Rica. Okinawa, Japan. Och i Kalifornien i Loma Linda. Mm-hmm. Det är de här fem blå zonerna som det snackats om.
Mm-hmm.
Och man äter mycket baljväxter och är vegetarianer, rör på sig, har socialt engagemang, där från Wikipedia, och familj. Det stod bara familj. Jag vet inte.
Fan vad drygt.
Man kan ju ha en vidrig familj också.
Så då drar man snabbare.
Oavsett vad som hjälper. I alla fall, anledningen till att jag pratar om det här, det är att det kom en studie under gårdagen då, som det skrevs om under gårdagen i alla fall, från Oxford-forskaren Saul Newman, som ifrågasätter de här blå zonerna.
Hur vågar? Hur vågar han?
Man har haft en Greta Thunberg. How dare you?
Du måste lägga in
det. How dare you? Det kan finnas en annan förklaring till att folk blir gamla där. Alltså inte bara det här med baljväxter och familj, utan nämligen ruffel och båg, som det står i omnisrubrik. Och nej, inte ruffel och båg igen.
Typiskt!
Och då är det inte liksom... Rummel och Rabalder, de här två mössen som var ett barnprogram. Nej, utan foul play of sorts, skumraskaffärer, nämligen utbredda bedrägerier och stulna identiteter kan ligga bakom den här höga befolkningsåldersstatistiken.
Va?
Ja!
Det är ju helt sjukt!
Det säger den här forskaren. Han menar att det handlar liksom, att det också kan handla om genuin förvirring över när folk faktiskt är födda. Att typ så här byråkratin i de här områdena kanske inte är så här top notch.
Jag gillar att det är genuin förvirring.
Ja, inte spelad förvirring. Jag är 100 år.
Jag är verkligen genuint förvirrad just
du ser inte ut
nu. Hur gammal är du egentligen?
Du ser inte ut att vara en dag över 60. Jag är född 32 tror jag. Nej, utan genuin förvirring. Inte den där skickligt spelade förvirringen som ni hörde från mig just.
Jag hade i och för sig blivit misstänksam om det lät som du gjorde precis. Jag bara, det här känns inte... It's not right.
Han tar några exempel då. Japans äldsta man, som man hittade 2010, en mumifierad kropp då, 2010 som man hittade då. Där hade familjen tagit ut pension från honom i 32 år.
Yeah.
Ja, tydligen. Och även i Grekland så har det upptagits massa fusk då för folk.
Men det är
som
typ att de bara, vi vill inte kolla upp det här, för vi vill gärna vara en blå zon.
Ja, men kanske. Ja,
är det rimligt att den här personen är 102? Nej, men...
Ja, men precis, men så här att det framstår ju som att den här personen har levt i 32 år längre än vad den har gjort, för den har typ varit så mumifierad och fått pension. men egentligen har den varit död, och du påverkar det statistiken om,
ja, det
den liksom så här, får pension tills den är 100 men egentligen dog för 30 år sedan.
Men inte
som
kanske...
Weekend at Bernie's, du vet, att det kommer någon sån du vet, man sa marionetttrådar när det kommer någon sån från, ja, pensionsmyndigheten och bara, då ska vi se. Du men, jobbar på, ja.
Inte om det är en person kanske inte spelar så roll.
Nej, men...
Då måste det vara många som har mumifierade kroppar hemma för att ta ut pension för ja, men, dem.
Precis, jag har inte läst hela forskningsrapporten, men det lyfts som exempel då att även i Grekland så har det upptagits ganska många sådana här pensionsfusk.
Där ja, folk... de känns i och för sig korrupta som fan i Grekland. Jag säger det bara.
Du säger det, du får stå för dig, Fanny.
Ja, det kan jag göra.
Men att folk lyft pension då för redan döda, det finns ganska många exempel på det. Och så här, han säger ett citat då till The Telegraph, den brittiska tidningen som snackat med honom, forskaren alltså, att så fort pensionssystemet granskas kollapsar antalet hundraåringar, säger den här Newman till Telegraph då.
Mm-hmm.
Så alltså att datan som det här höga antalet hundraåringar som det handlar om bygger på, den är liksom lite skakig, menar den här forskaren. Att den bygger på, vad var det nu igen? Jo, ruffel och båg.
Alltså, jag tycker det är så. Jag skulle vilja använda det oftare, känner jag.
Ruffel och båg.
Ja.
I sense ruffel och båg bakom de här siffrorna.
Ja.
Har ni dubbelkollat de siffrorna så det inte är ruffel och båg, säger en redaktör på GP. Nej, men det kanske inte bara är då att man äter baljväxter och är med familjen utan att röka och ständigt hittar måttliga fysiska aktiviteter som gör att man blir 100 gammal, utan det kan vara ruffel och båg, även om den där livsstilen jag just nämnde inte är dålig för det kanske.
Nej. Det behöver det inte vara.
Men no blåa zonerna, mini-debunked.
Ja, det känns tråkigt faktiskt.
Lite.
Det var bara lite betryggande att folk, det fanns ett bra sätt att leva på.
Ja,
att
vissa levde så. Att folk kanske bestämde sig för att flytta ner till Grekland. Gick av planet på flygplatsen och bara...
Amerikaners matutgifter är de högsta på 30 år.
Se där, ja.
Det rapporterar CBS News.
Och det är inflation.
Ja, det är väl det hela. Så som vi lever nu.
Eller är de bara hungrigare?
Ja, det kanske de också är. Ja. Det har jag inte kollat upp. Men det är väl samma som för oss, va? Det är allt blir dyrare, ja. Även maten.
Mm.
Men Kellogg's vd Gary Pilnick, han har en lösning.
Se där, ja.
Ät flingor till middag.
Ja, en lösning presenterad av Kellogg's.
Ja, exakt.
This solution is sponsored by Kellogg's.
Han var tydligen med i någon slags ekonomiprogram, Squawk on the Streets, på CNBC. Och där fick han frågan då vad flingföretaget gör för att locka kunder som är under ekonomisk press. Och han svarade, vi marknadsför flingor till middag. Om du tänker på kostnaden för flingor för en familj kontra vad de annars äter, så kommer det vara mycket billigare.
Ja,
säger han.
Absolut.
Tyvärr blev folk svinsura på sociala medier efter att han hade sagt detta. Pilnick kritiserade då, han har en årslön på flera miljoner dollar.
Ja.
Så de blev så här, du kanske inte ska ge spartips till oss som gynnar dig själv.
Nej.
Med tanke på att du är jätterik och vi är jättefattiga. Och enligt Guardian så jämför då vissa hans uttalande med Marie Antoinettes då påstådda citat som förmodligen inte någonsin har sagts.
Nej.
Men let them have cake. Ja, jag vet inte. Folk är mer så här, du kan ju inte, det är inte ens bra för en.
Nej, och bara äta flingor.
Vi har ja, precis. Till middag
liksom. Count Chocula kan du liksom stoppa i dig.
Ja, det är också folk som har varit så här, räknat ut då. Det tycker jag var lite smart av dem. Att ett storpack då med flingor och en förpackning med mjölk typ är lika dyrt som en fryst lasagne.
Ja.
Som ska mätta lika många magar då, enligt The Guardian.
Då blir man ändå mättare på en fryst lasagne kanske.
Ja.
Eller man kanske står sig lite bättre i alla fall.
Det tänker jag att man gör. Ändå,
ja.
Eller?
Alltså, inte mycket näring. Det är sådana vanliga flingor typ.
Det är väl ingenting?
Nej.
Eller kan...
Lite är det väl.
Någonting är det.
Någonting
väl. Men det är,
inte,
det är ingen middag i alla fall. Det är en frukost.
Företaget Kellogg's, jag vet inte, de har väl en lite sån klurig historia. Man har läst i
Vadå?
Nej, men att han Kellogg som startade där var väl någon sån gammal gynekolog som hade väldigt konstiga uppfattningar om
va?
Hur kvinnor skulle behandlas och sånt.
Ursäkta?
Jag har inte det här färskt i minne, men Liv Strömqvist har ju skrivit om det i sina någon seriealbum, typ att han Kellogg som startade, nej, liksom Kelloggs cornflakes, han var gynekolog.
Vad i
ja,
helvete?
Och nu kommer jag inte ihåg, jag kan inte säga vad det var han sa, men det är bara så här roliga exempel.
Folk får läsa
på knäppa grejer han hade sagt.
Typ.
Det var ju jävligt länge sedan dock. Typ ja, till hans försvar, om jag nu måste försvara honom då.
Det är ju inte Pilnix fel, kanske.
Nej.
Bara för att han är vd för...
Skitsamma, det var en parentes, men okej. Okay. Han är liksom miljardär typ och var ute och bara...
Ät flingor och till detta så hör också informationen att priset på flingor har ökat med 28% i USA de senaste 4 åren.
Okej. Samlade du på något när du gick i sådär låg mellanstadiet?
Spice Girls bilder.
Mm. Och jag samlade då naturligtvis på hockeybilder. Mm.
Ja, det gjorde mina bröder med.
Mm. Kvinnor är från Venus.
Ja.
Och män det... samlar på hockeykort.
Så var det särskilt förr i alla fall.
Ja,
nu... Kanske nu med.
Det kanske har ändrat sig. Det var ju, utvecklingen går ju framåt, va? Mm. Det kanske inte är lika så könsstereotypt i skolan. Men i alla fall, hockeybilder var ju liksom the chisel när jag gick på låg och mellan då. Och nu läser jag i Dagens Nyheter att en oöppnad kartong med hockeybilder såldes nyligen för motsvarande 37 miljoner kronor på auktion. Varför då? Jo, för att samlingen innehöll ett 20-tal unika samlarkort från Wayne Gretzkys första säsong.
Wow.
Och du känner ju till Wayne Gretzky.
Alltså bara att hans namn.
Ja. Men han räknas väl som typ tidernas bästa hockeyspelare.
Mm.
Han är då inte helt oväntat från Kanada.
Nej, det är ett riktigt kanadensiskt namn.
Ja, Wayne.
Mm. Wayne.
Och alltså det här det kan ju vara värdefullt i alla möjliga samlarobjekt då, men just Wayne Gretzky som är världens bästa spelare, de här korten ska ha liksom varit i perfekt skick då från hans första NHL-säsong 79-80.
Mm-hmm.
Så de är ju då fan nästan 40 år gamla. Och ett av korten såldes redan 2021 för 3,75 miljoner dollar. Bara ett kort då. Men den här samlingen som har varit okänd fram till nu då, den består av 16 lådor, 48 paket per låda och 14 kort per paket, om du vill liksom bryta ner exakt hur många kort eller hur många paket
ja,
det är.
Det var verkligen det jag ville.
Jag hade kunnat nöja mig med att konstatera att det är 10 000 hockeybilder.
Det hade du kunnat säga.
Och de då har sålts för 37 miljoner kronor. De har stått och samlat damm hemma i ett hem i Kanada, står det. Och det bara får mig att tänka på när jag själv öppnade ett paket med hockeykort och där fick upp en bild på Wayne Gretzky. Men nere i vänstra hörnet kunde jag notera en särskild glittrig symbol som betydde att den var från liksom editionen av hockeykort som heter Electric Ice. Så det var alltså en äkta Wayne Gretzky Electric Ice.
Är det här bra alltså?
Det började gå snack för nu kan jag meddela dig.
Jag blir typ nervös
på en gång att bara så wow, fuck.
Den vi är här, miljonär nu.
Den här är värd, ja, men alltså miljonär i en 8-årings perspektiv.
Den är värd flera 100 kronor.
Den var värd 500 kronor, sades det. Och i min värld var ju det, då kan ju jag flytta hemifrån eller göra om min säng till en riktig bil typ och renovera den och sova det. Eller vad jag nu var intresserad av på den tiden. Köpa ett par skridskor, vad vet jag. Hatar sig åka skridskor, har typ alltid gjort, aldrig gillat hockey ens. Men man var väl bara med på trenden innan det blev Pogs och Googles och sådär. Så man liksom nästa
saknar.
Gör. Det gör man. Men då sa i alla fall min kompis att ta inte med den till skolan. Du gör det bara inte, du kommer bli lurad. Du måste inse typ att du går i andra klass. Det finns också folk som går i femte, sjätte klass på den här skolan och alla håller på med hockeykort.
Vilken jävla bro.
Ja, verkligen. Men sagt och gjort, jag tog med min lilla bild till skolan och 5 minuter senare stod jag där med 10 värdelösa glitterbilder på målvakter och hade blivit av med min Wayne Gretzky Electric Ice. Och var tvungen att då säga till alla på skolan att det inte gjorde någonting, för jag samlar bara på målvakter nu. Så för att motivera att jag hade gjort det här bytet då, när det var uppenbart att jag blivit lurad av en kille som kallades för Kule, som gick i femman kanske.
Han kan fan dra åt
Ja, men jag vet, det är ändå fair. Alltså, han har inte brutit mot lagen. Det är liksom fair game typ.
Nej,
att
men
byta
anständighetens lag. Att lura ett litet barn.
Ja, ja visst, han var ju själv ett barn. Men så
varför
gick det till.
Varför försvarar du din förövare?
Nej, jag vet inte. Jag är väl traumatiserad. Ja. Det är väl sånt som kan hända ibland när man har utsatts för trauma. Ja. Någon sorts Stockholmssyndrom of sorts.
Det var inte hans fel.
Nej, men så gick det till. Jag googlade vad en Wayne Gretzky Electric Ice är värd idag. Och, för det har alltid varit lite av en sån faktoid. Var det verkligen 500 kronor den var värd? Det var ingen som kollade upp det.
Nej.
Men en snabb googling på det var ändå att det var värt 300 kronor idag. Och jag menar så här, det är en ganska ansenlig summa. Det är ganska mycket lösgodis när man går i andra klass, menar
absolut.
Jag.
Absolut.
Ja. Så var det med den saken.
Du vet vad jag läser på TC nu?
Nej. Nu, här och nu.
Ja, larmet 500 ruttna djur på Lunds universitet. Fan vad det är mycket skit
ja,
på universiteten.
Nej, det känns lite olämpligt, men det går inte att stänga av den. Jag trycker och trycker på knappen. Ruttna djur den här gången.
Ja, men först pratade vi ju igår om tuberkulos. Det var ju inte på universitetet med den då. Sen var det ju det här med ja, det var ju en doktorand som var inblandad. Ja. Och sen var det ju det här med strömavbrott eller vad det nu var. Som stängde av alla de här kylarna.
Ja, precis, som gick, fick massa prover att gå förlorade och forskning och så.
Ja, och det här verkar då ha skett även i Lund. För strax innan jul inträffade ett större strömavbrott och den jullediga personalen upptäckte aldrig att frysen slutade fungera. Väl tillbaka på institutionen vid Lunds universitet uppdagades haveriet då 500 djur som samlats in, legat och jäst i 24 graders värme.
Det här är ju den värsta hittills. Alltså kanske inte den med störst forskningskonsekvenser vet jag inte, men den äckligaste.
Alltså förstår du när de öppnade den dörren till den frysen och bara...
Jag förstår inte det.
Men... Alltså jag förstår inte heller det, nej. Men jag vill inte ens förstå det.
Nej, det måste varit det vidrigaste man kan uppleva nästan.
Bland de upptinade och ruttnade djuren fanns en gråsäl, igelkottar och fåglar som samlats in under en 10 års tid i södra delen av landet. Efter haveriet saknas möjligheten att ta DNA-prover på djuren från den perioden.
Ja.
Eftersom de jäst i 24 graders värme.
Vem städar upp efter det liksom?
Ja, de hylar in någon sån.
Ja, någon sån på... dödsbon typ, en sån ställ.
Ja. Polisen får komma dit med såna tekniker. Typ.
Ja.
Nej, jag vet inte vad man gör. Det saknas tyvärr lite information i den här artikeln.
Ja, det är inga citat från Lunds universitet eller sådär. Vad säger de?
Grejen är att det är en write av Ekot.
Mm-hmm. Och då måste man lyssna.
Och då måste jag lyssna på det nu.
Ja.
Men det, ett citat i Ekots lilla sammanfattning är: allting var uppsynat, det hade börjat jäsa. Säger Maria Mostadius. Mm. Men det vet vi ju redan.
Tack för mig. Nu vet ni vad som har hänt.
Ännu ett fryshaveri i forskningsvärlden.
Vi bara ta upp en av världens rikaste människor ska arrangera ett bröllop. Och det är en person som jag aldrig har hört talas om.
Nej.
Jag talade om den indiske miljardären Mukesh Ambani.
Mm-hmm.
Hans son ska gifta sig med hans son heter Anant och ska gifta sig med sin fästmö Radhika Merchant.
Grattis.
Varför tar jag upp det här? Ja, jag tycker bara att...
för du är så glad för det, skull.
Jag är så himla glad och jag älskar kärlek mer än någonting annat. Jag vill fira kärleken så här på den unika skottårsdagen. Nej, det är väl bara en liksom liten mildly amusing nyhet om att den här... det är någon sorts bröllopsrekord då. Det har inte varit ännu. Men det liksom spekulerar sig att det kommer bli typ så här... Det fetaste bröllopet i mannaminne.
Mm-hmm.
Och han har då redan 2018 liksom anordnade han den världens dyraste bröllop. Han hade rekordet då när hans dotter gifte sig. Och då var Beyoncé där och uppträdde. Och det var vid Comosjön i Italien. Och även typ att de hade så här receptions på flera ställen. Guests attended receptions in Italy's Lake Como as well as Mumbai and Rajasthan at a reported cost of 100 miljoner dollar kostade det här bröllopet för hans dotter. Nu är det dags för hans son att gifta sig då.
Det är ju jobbigt när man har satt ribban där liksom.
Eller hur? Och nu så han kallas liksom för Asiens rikaste man och han ska vara god för enligt Forbes lista då 112 miljarder dollar.
Vad är det de har tjänat pengar på?
Han är chairman of the Reliance Industries conglomerate that deals in everything. Punkt. Nej, men allt från energi till textil till telekom. Så han ett konglomeratmänniska, ägare av konglomerat som driver liksom, textil, som jag sa det, telekom och energi då.
Det är bra att om man vill bli rik att man bara ska satsa på everything.
Precis.
Sälj everything.
Verkligen ett tips. Ja, nu då så rapporteras det i The Guardian där jag läser att den här bröllopet, det ska liksom vara en lång, flera dagars festivities och att det ska börja 1 mars med 3 dagars fest på en 3000 acre garden. Jag vet inte hur stor liksom en acre är, men jättestor, set in the grounds of an oil refinery in Jamnagar.
Okay.
Så de ska vara liksom vid ett oljeraffinaderi. Det
låter nice.
Ja, men en trädgård som ligger i närheten där då. Och den har liksom 10 meter höga träd och världens största mango-trädgård.
Ja, det är inte så premraffi.
Nej, men precis. Set in the grounds of an oil refinery. Ja, de har väl en jättevacker trädgård där då. Och det ska också då finnas, det ett sånt, jag läser från The Guardian, därför jag använder så mycket engelska, liksom, men rehabilitation center för leoparder, tigrar, lejon, jaguarer och elefanter. Och då har det rapporterats att kändisar som ska dit då är Rihanna ska vara bokad för att uppträda där. Och även illusionisten David Blaine kommer vara där.
Om man har alla pengar i världen så bokar man David Blaine.
Exakt. I will make this orange disappear. Men han har väl gjort sjuka saker. Trollat bort flygplan och sådana grejer. Det är väl en cool partytrick.
Gud,
liksom. Jag vet inte om han är där och bara trollar bort ett helt oljeraffinaderi till exempel. Det är ändå lite så mindblown.
Jag hade aldrig sett Rihanna.
Ja,
men man vill ju veta vad hon får.
Ja, massa Bollywood-kändisar, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump är set to attend då. 2500 dishes will be served, alltså maträtter, över de här 3 dagarna då. Och de ska aldrig få äta samma maträtt 2 gånger. Nej, okej. Okay. Det är inte så att de har gjort en jätte...
Som man brukar göra på bröllop.
En jättestråganoff.
Det finns lite kvar där borta.
Som min kompis
som... Tikka masala till alla...
Satte igång en stråga på måndagen och bara lät den puttra hela veckan. Lade i mer korv och lök.
Det
och
var det absolut värsta.
Han gjorde inte det på riktigt. Men han åt däremot strågan om typ 3 gånger i veckan. Men det är väl ingen skugga över det. Jag äter ju köttfärssås.
Ja, passar ofta, det nu. Passar.
Inga grejer. Men lite om liksom det som kan bli världens dyraste bröllop genom tiderna.
Stjärnglansen ökar på årets upplaga av Vi som älskar 90- och 00-talet.
Ja, de har branschat ut till 00-talet också.
Riktigt dåligt namn på festival, men absolut. De kände att de behövde lite fler, ett decennium till att ta.
Det där är verkligen några som har gjort en festival av en Facebookgrupp.
Ja, men det verkar ju funka så jävla bra. Ja,
Slottskogsvallen.
Bananpira. 13 juli, och då kommer Nick Carter.
Se på fan.
Wow, wow, wow.
Nick Carter.
Wow, 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 wow.
Men utan resten av gänget då.
Ja, jag vet inte riktigt vad han framträder med.
Nej, jag har inte
han gjort
hört,
egen
ja, precis.
Men det verkar vara tema här, för även Jenny Berggren ur Ace of Base är med. Mm. Men inte de andra ur Ace of Base.
Okej, okay. Men undrar om de kör Ace of Base och Backstreet Boys låta, får de det liksom?
Det står, det eftersom både Backstreet Boys och Ace of Base är band som publiken efterfrågat och önskat år efter år.
Jo, det är absolut folket, men så här, det är inte så lätt att få dit dem.
Nej, eller hur?
Jag önskar mig liksom kanske få vara med i Backstreet Boys då? Nej, det önskar jag mig inte. Men...
Nej, men det måste ju, de kan ju inte.
Kul fantasi, kom inte på typ en sån drömönskning ens.
Jag önskar att få äta något annat köttfärssås idag.
Nej, jag önskar att bara äta det. Jag önskar att det var okej att äta det 7 dagar i veckan. Utan det är okej, utstå spott och spe.
Det är okej. Nej, men de måste ju faktiskt spela Backstreet Boys och Ace of Base låtar, annars är det ju helt meningslöst.
Ja, precis.
Bara, hej, jag ska spela hela min soloskiva.
Ja.
Alla bara... Nej.
Nej, precis. Det är min cover på Rihannas Umbrella.
Exakt.
This blows.
Även Army of Lovers och E-Type uppträder.
Så
och
där, ja.
Markoolio och Blümchen. Blümchen är väl där varje år. Fan, jag orkar inte.
Ja,
vi får, lite information till er bara.
I juli får vi se vad det blir för låtar. Fanny, vill du höra om att Stefan Sauk ska bli en AI-röst eller om hur det går för Sydkorea att föda fler barn?
Stefan Sauk, om han är med i texten och säger något.
Det är han.
Ja, då vill jag höra det.
Det är han verkligen.
Ja, det var det jag tänkte.
Stefan Sauk blir AI-röst, läser jag på gp.se. Det är ju så att ljudboksbranschen går bra, tror jag.
Ja.
Det har jag hört tidigare i alla fall. Det står inte i den här texten.
Lite självförtroende.
Ja, absolut. Ja. Det finns ljudböcker, kan jag konstatera. Och Stefan Sauk har ju en karaktäristisk röst. Han har läst in nästan alla. Nej, men ganska många i alla fall. Och nu har han då gått med på att de ska göra en AI-röst av hans, baserad på honom då. Och det är ju en sån där debatt inom ljudboksbranschen. Det var väl lite... Ja, när vi var på bokmässan till exempel, då var det ganska mycket snack om AI.
Alla ska de events, ta våra jobb?
Ja, filmfestivalen hade ju också AI-tema. Liksom, så här. Men Stefan Sauk tror i alla fall inte att den här AI-tekniken kommer ta hans jobb. Han säger, det är TT som har skrivit om det här, men jag läser från GP då, men den kommer aldrig att kunna konkurrera med den mänskliga rösten. Lite famous last words.
Ja, typ. Ja, han hade bättre självförtroende än du.
Det är då journalisten bara liksom tar av sig en mask och bara, jag är en dator. You are busted.
Nej.
Och ändå låter som en dator då tyvärr.
Ja, exakt.
Men Stefan Sauk har försökt ta patent på sin egen röst, står det i den här artikeln.
Wow. Mm.
Men det går inte.
Nähä.
Nej. Nu blir han istället den första svenska skådespelaren som gått med på att låta göra en AI-röstkopia.
Det var en hel omvändning.
Verkligen. Ja, fuck it.
Gör det bara då.
Jag säljer allt.
Han kanske bara vill att det ska vara riktigt bra då.
Jag rear ut min röst. Allt ska bort.
Ja, verkligen. Ja.
Men han säger då till den här journalisten, jag är lite skräckslagen för vad AI kommer att innebära för världen och för skådespelare som läser in ljudböcker.
Mm-hmm.
Och då kan jag välja mellan ställa mig utanför och skälla eller gå in i det och försöka påverka.
Jag trodde verkligen att han skulle välja det första. Ja. Stefan Sauk.
Ja, han har lite temperament, eller?
Ja, men ja, han, det känns som att han har nära till ilska. Ja. Men det är inte något förtal av honom här, utan det är bara... Det kanske är...
Han kanske, vissa kanske upplever honom så. Det kanske är helt fel, men att han kanske heller inte är rädd för att säga vad man tycker. Vad han tycker, om man, liksom, man kan vinkla det där på olika sätt.
Exakt.
Men ja, precis, det är lite den där som att när Sverige är på fotbolls-VM i Qatar, att man liksom vill påverka inifrån. Genom att bli en AI vill Stefan Sauk påverka AI.
Ja, varför inte?
Varför inte? Och det här är en grej då, i Polen och England skriver TT liksom att man har redan börjat med det här och nu är det svenska Storytel som erbjuder samma tjänst för 25 böcker.
Mm.
Att det liksom också finns en AI-kopia då som man kan välja. Då kan man liksom välja typ lite olika röster då. Vill jag höra 50 Shades of Grey av en tjej eller kille?
Just det.
Vad blir mysigast? Så förstår jag det. Och... de frågar då där liksom att om han liksom får bra betalt för det här.
Ja, det vill man ju veta. Eller om det bara är för att han är så intresserad av AI plötsligt.
Nej, eller precis, han vill påverka inifrån. Nej, han säger den frågan får inget svar. Han vill inte svara på vad han får betalt. Men all betalning till skådespelare i Sverige är dålig oavsett vad det gäller, säger han.
Okej.
Okay. Ja.
Är det verkligen sant?
Nej, eller, det vet jag inte. Allt är väl relativt.
Ja, allt är verkligen relativt.
Vad man får för lön. Det beror väl på vad man får för roller också. Mm. Men det finns en... liksom så här, han får ändå frågor då, liksom, om han tror att han kommer bli ersatt permanent i förlängningen av en AI-kopia. Nej, det tror jag inte. Vi kan bara spekulera. Men fick jag önskedrömma, skulle det här bli så bra att jag slapp sitta i en studio och kunna åka motorcykel istället? Det vore ju en drömtillvaro egentligen. Typ att han skulle få betalt men inte behöva göra någonting.
Ja, det är så han har tänkt sig att det här ska gå till.
Ja, men typ...
Att han bara, eller? Vänta nu, om det blir en bra AI...
Ja, och så att han bara... fortsätter få betalt varje gång den väljs då.
Ja, det var väl inte så dumt.
Då kan han sitta på sin motorcykel och bara casha in då.
Han är ju 68 år.
Ja, precis. Det är ju en pensionsålder liksom. Mm. Men han tycker ändå typ att det inte är samma sak, för att så här, visst, det är en röst som läser in, men det är inte hans klassiska liksom, Stefan Sauk-tolkning av en text. Mm. Det kan AI inte efterapa. Vi får väl se, säger AI. Men ja, han säger, han får en fråga liksom, lite Stefan Saukskt svar här på slutet när reporten frågar, du ser det inte som att AI-rösten kan ta inläsningsjobb från dina yngre skådespelarkollegor? Då svarar Stefan Sauk, det där, det är en väldigt trist vinkel. Så väldigt svensk och förutsägbar. Du får ursäkta att jag säger det. Den är nästan ett skolboksexempel. Men jag tror inte det kommer bli så. Hur skulle jag kunna göra det förresten? Säger Stefan Sauk.
Okej.
Okay. Ja, men det är väl just det. Där slutar texten. Men hur han skulle göra det är väl just genom att bli en AI. Ja, som de väljer exakt. Istället för unga skådespelare.
De bara, vi sa ju precis.
Ja, svaret ligger i frågan. Men han tycker det är en jävla pissvinkel i alla fall.
Ja, ja, noterat.
Mm. Först ut med att det blir AI-röst, Stefan Sauk alltså. Det börjar bli dags. Vi har hunnit med mycket idag. Vi har intervjuat Gabriella Pichler bland annat.
Ja, det gjorde
vi. Ja, det var aktuell med Painkiller på SVT. Lite fan of the show visade sig.
Ja,
sa hon offer, men jag vill inte låta det vara hemligt. Jag vill ändå säga det. Jag blir glad.
Skryt. Tyska.
Ja, för att jag typ tvingar henne att säga det igen då.
Lite faktiskt.
Men vi pratade framförallt om den här nya serien Painkiller som finns på SVT. Och ja. Det var mycket roligt. Vad pratade du om i början då?
Jag pratade ju om att man har gripit en RAF-terrorist i Tyskland.
Baader-Meinhof-ligan.
Ja, hon hade hållit sig borta i 30 goda år. Men nu var det slut på det efter ett tyskt efterlyst hade visat en bild på
det. Det sjuka är att jag sitter på en nyhet från Japan om en man som levde som liksom snickare men också var del av en terrorcell.
Va?
Och typ erkände nu på sin dödsbädd. Ja, men jag funderar på att göra
en
det.
Liten tid,
vi får väl se om den blir utkonkurrerad av någonting annat.
Ja, så kan
jag tyckte det blev lite kaka på kaka om jag skulle ta den idag.
Aha. Mm. Men imorgon är en helt ny dag.
Imorgon är en annan
dag. Men skit i det, vad pratar du om idag?
Ja, jag pratade ju om det här fosgenlarmet på Säpo.
Ja.
Folk fick ju föras till sjukhus i fredags efter ett gaslarm och nu har SvD tagit del av papper som visar på att det var just den här giftiga gasen fosgen. Eller var det det? Andra experter menar att det kanske bara var fel på sensorn. Vi försökte reda lite grann i det där och jag presenterade liksom två olika scenarier för vad jag tror kan ha hänt.
Och jag höll med dig.
Mm, det gjorde du. Ja, det var väl det och lite om de här blå zonerna där folk ska bli så himla gamla. Lite debankat av en Oxford-forskare som säger att det hela ligger, det som ligger bakom. Vad är det? Jo, ruffel och båg. Tack för idag. I morgon är det fredag. Då kommer Arvid Nero hit och spelar en liten bit. Inte en liten bit, han spelar sin nya låt.
Alltså, premiär för musik i showen.
Ja, det har vi fan aldrig haft
det
innan.
Det känns ju lite pirrigt nästan.
Ja, det blir mysigt. Arvid Nero lite så up and coming. Eller redan där
redan
kanske.
Redan
etablerad artist från Göteborg då. Det och en del annat. Ha det gött, tack för idag.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.